Varmt välkomna ska ni vara till Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast, Par i pixlar. Jag som pratar heter Filippa och som vanligt så har jag med mig min make, Robin.
Hej!
Hej!
Hej! Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Jag mår bra faktiskt.
Ja, vi har fått vinter igen.
Ja, det snöar igen.
Alltså det stormar verkligen utanför.
Mm. Ja, det är märkligt. Det här med svenska årstider.
Det är inte så märkligt. Det är ju liksom februari.
Så. Jag tror också att folk så här, rent generellt målar upp bilden av att när man var liten så var det snö på julen och sen så var det typ sen så försvann snön. Men jag tror att liksom,
var det verkligen så?
Nej, minnet sviker. Jag såg någon så här statistik över det där att sen typ 1980 så har vi haft typ så här 7 vita julaftonar typ.
Va? Är det sant?
Ja, men det var något sådär. Det var verkligen så här, statistiken visar att din barndoms jul var inte speciellt vit.
Alltså jag har väl inte snöat in mig på på just julen. Nej. Utan jag tänker ju mer att jag har alltid haft vinter typ i november till och med. Har jag inte det?
Jag vet inte. Alltså, det känns som att det är lite förskjutet liksom. Alltså,
ja, jo, men det, jag kan tänka mig att det är det faktiskt. Mm. Men det är ju lustigt att det finns de här vårentusiasterna. Mm. Som så fort det blir en plusgrad så bara kommer de här jeansjackorna fram.
Ja.
Solbrillorna.
Ja, jag gick...
Och glassen ute. Det kan typ vara en plus och de sitter ner i hamnen och käkar kul glass liksom.
Ja, jag gick till bilen i morse i bara en skjorta.
Jo, men det berodde väl mer på tidsbrist och inte på att du bara, åh,
nej,
sol.
Det var en 75% tidsbrist och 25% vår optimism.
Mm-hmm.
Och nu snöar det liksom ute några timmar senare. Det är märkligt.
Jag har ju tagit fram mina Converse. Så.
Mm. Ja, du välkomnar våren. Liksom. Lite
välkomnar våren.
Ja, det är fint.
Du måste ut och skrika också som Ronja. Det är väl det hon gör.
Ja, vårskrik.
Ja.
Har de med dig i den här nya Ghibli-versionen?
Jag vet inte.
Vi har inte sett det.
Nej, vi har inte det.
Mm. Nej, vi måste kika på den. Men hör du,
ja.
Vi ska prata om Sailor Moon idag.
Ja.
Det här är ju vårat andra sidequest-avsnitt där vi pratar om annat än spel. Så vi tänkte prata lite anime.
Är det vårt andra? Är det inte vårt tredje?
Det är vårt andra.
Det är vårt andra.
Det första var
koreansk film.
Och nu kör vi Sailor Moon. Tänkte vi. Och sen så blir det nästa sidequest-avsnitt blir något helt annat.
Ja.
Tror jag.
Det är det som är så spännande.
Men i vanlig ordning så tycker jag att vi ska prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden, va?
Nej, men det stämmer. Vi ska ju diskutera lite vad vi har pillat på den senaste tiden.
Mm. Mm. Jag har pillat mig i naven.
Jag vet.
Nej, men ska du eller jag börja?
Men börjar du.
Okej. Vi har ju spelat ett spel tillsammans i och för sig. Vi har ju spelat
två spel
tillsammans.
Eller men vänta, har vi pratat om Resident Evil Revelations 2?
Ja, det pratade vi om förra avsnittet.
Det har vi. Mm.
Så att vi tänkte att vi gillar ju det här med Resident Evil och co-op. Och vi hade ju redan spelat Resident Evil 5. Så vi tänkte vi spelar Resident Evil 6. Och vi har nu spelat 2 kampanjer av 3 möjliga.
Det stämmer.
Mm. Alltså jag har ju spelat det här förut och sådär. Så jag tänker, jag vill mer höra bara ett snabbt intryck.
Från mig eller?
Ja, vad tycker du liksom om det?
Alltså kampanjerna är ju väldigt olika. När man tänker på co-op så är det väl... alltså det är helt okej co-op tycker jag. Spelar man typ Leons kampanj. Då är man nere i någon form av gruvschakt och springer runt och dödar zombies typ. Den var helt okej. Men den var lite svår tyckte jag för mig som inte, alltså för det var den första kampanjen vi körde. Det var innan jag liksom hade vant mig vid kontrollerna.
Mm.
Men nu kör vi ju, eller vi har precis kört klart Jake's kampanj.
Mm. Den är så fruktansvärt dålig.
Ja, alltså... fy. Den var inte bra. Alltså det var varken liksom spännande. Det var bara jobbiga... vad heter det?
Alltså quick time events.
QTE. Typ. Ja, alltså... quick time events. Det var super mycket action. Alltså det är så pass mycket action att man sitter där och skrattar. Vad är det här? Hur kunde man gå från ett läskigt hus i skogen med zombies och allt vad det nu innebär och läskiga zombiehundar till det där.
Ja, det är märkligt.
Det är bara skit. Man blir så arg.
Alltså det känns som att de har försökt tillfredsställa liksom alla typer av Resident Evil-spelare för att du har Leons kampanj som är väldigt den försöker vara klassisk Resident Evil-kampanj med just det här att det är lite mörkt, det är nästan för mörkt.
Det är för mörkt, man ser inte ett skit.
Nej, precis. Och sen just det här att det är liksom, du är i en stad och du springer runt och det känns väldigt mycket Raccoon City liksom.
Och det är helt okej. Okay. Den lyckas den okay. i vissa fall just för det blir liksom läskigt när man tvingas sära på sig.
Mm, mm.
Och när jag var tvungen att springa runt där på kyrkogården helt själv och bli jagad. Jag tyckte det var jätteläskigt och jag menar då lyckas ju spelet.
Absolut. Sen har vi ju Jake och Sherrys kampanj. Den är väldigt mycket baserad på quick time events och sådär. Det är bara vidrigt. Det är bara dåligt. Ja. Allting. Och sen har vi då Chris och Piers kampanj och den är väldigt mycket betoning på action. Mm. Så att säga.
Vi har ju ännu inte spelat den än.
Nej, precis.
Alltså jag tycker ju att vi ska inte snöa in oss på Resident Evil, men vi har ju nämnt det förut. Mm. Jag har i alla fall sagt att jag gillar ju mer när de betonar på skräcken
än jag med.
Action. För action, det blir bara larvigt. Alltså allting exploderar och jag menar, fiender kommer tillbaka, det är bossar som aldrig dör och det känns så
märkligt bara.
Så uttjatat. Det hade varit roligare. För de lyckas verkligen när man tvingas vara själv till exempel. Och man, då känner man ju verkligen hur kontrollen glider ur handen för att man blir liksom svettig om händerna. Mm, det blir lite läskigt.
Vi får se längre fram nu om Capcom har lärt sig någonting om det här. För att Resident Evil 6 fick ju väldigt mycket kritik. För att det kändes slarvigt och med fokus på fel saker.
Precis.
Capcom håller just nu på att göra en remake på Resident Evil 2 och vi får väl se med tanke på att Resident Evil remaken här har ju fått väldigt mycket god kritik och att det är folk har ju visat intresse att det är så här de vill ha sitt Resident Evil så att förhoppningsvis så kanske Resident Evil är back on track ganska snart.
Resident Evil 2 är ju enligt mig det bästa Resident Evil och det känns verkligen som att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Eller så failar det totalt. Alltså vi får väl bara hoppas att de lyssnar till fansen.
Ja, exakt.
Du nämnde något annat spel som du hade spelat.
Ja, jag fick ett spel av dig.
Ja, det fick du.
Jag fick 2014 års Shovel Knight i fysisk version till PlayStation 4 som jag har spelat. Jag har spelat för lite, känner jag, för att kanske ge liksom ett intryck.
det om blir det. Så, det är helt okej.
Jag har varit helt upptagen med att spela Rocket League senaste tiden.
Alltså Rocket League, jag får inte säga för mycket eftersom alla är så innästlade i det här förbannade spelet. Nej, men jag tycker inte det ser roligt ut alls.
Nej.
Nu är jag verkligen Grinchen. Ja. Att alla älskar det här spelet, men ja, men det är säkert skitkul.
Ja, jag har ju ett lag som jag spelar med i Raketligan som vi streamar. Vi har en turnering, vi streamar lite matcher på YouTube och sådär. Men i alla fall, så att Shovel Knight har fått stryka lite på foten så länge. Men ett första intryck, jag tycker det är jättekul. Det är väldigt svårt, men jag gillar, alltså det är så pass svårt att jag ändå känner att jag kommer klara det här någon gång. Det är inte så här omöjligt svårt, utan det är så här, det är ändå liksom,
men det är en rolig utmaning liksom.
Det är inte skoningslöst liksom. Det är en bra utmaning liksom. Så att jag kommer återkomma med ett liksom lite mer klarare intryck av det spelet längre fram då. Men jag är fruktansvärt förälskad i grafiken, designen och ljudet redan.
Absolut. Det blir ju så. Men jag fick ju Bayonetta 2 av dig till exempel.
Mm.
Men jag känner att det är ingen idé att ge sig i kast med ett spel om man inte har tiden.
Nej, exakt.
Alltså, fine. Du och jag sitter och spelar lite varje dag på olika spel. Vi kan sätta igång ett gammalt spel, ett Nintendo-spel. Bara för att man vill testa lite. Men ger man sig i hän med ett spel till 100%, då är det liksom ingen idé om man har en massa annat ouppklarat.
Nej, exakt.
Men jag är fortfarande kvar i Fallout.
Ja, samtidigt liksom. Som du försöker spela Bravely Default och Zelda Ocarina of Time.
Men jag säger, det är därför jag liksom skippar. Jag är bäst på att inte klara spel.
Ja.
Och det har nog inte så mycket med att göra att jag typ är dålig på spel. Jag är nog bra på dem, men
nu kanske jag kommer in på ett tema som är ett helt avsnitt egentligen, men måste man liksom måste man klara ett spel?
Nej, eller måste och måste. Jag skulle vilja säga att det är det bästa. Man vill ju uppnå någonting.
Ja.
Såklart.
Vi får ta ett helt avsnitt om det temat. Måste man klara ett spel? Ja. Sen har vi faktiskt fått ett spel i brevlådan idag som jag håller framför mig här. Som inte ens har öppnat. Final Fantasy Explorers.
Ja.
Vi kommer återkomma med ett intryck om det nästa avsnitt, tänkte jag.
Absolut, det kan vi göra.
Mm.
Det ser väldigt roligt ut faktiskt. Mm. Så absolut.
Spännande. Hör du, innan vi pratar Sailor Moon så ska vi läsa lite kommentarer.
Absolut.
Jo, vi har fått en drös kommentarer då. Och vi har fått en som inte handlar om Sailor Moon, men vi tänkte vi läser upp den ändå. Den är ifrån Tobias Tofte och den är skriven på videospelsklubben.se där vi finns. Han skrev så här: Hej bästaste par i pixlar. Ja, precis. Hur jäkla svårt ska det vara för en lyssnare eller åhörare att kommentera på er fantastiska podd? När jag lyssnar på er tänker jag i varje avsnitt att jag ska sätta mig framför ett tangentbord och ge er min kommentar på avsnittet. För helt seriöst, jag kan verkligen inte till att skriva något längre på mobilen. Men sen med barn, familj och jobb och alla andra tokigheter så blir det liksom aldrig av. Och detta stör mig så in i bomben. För ni ska veta att jag är så otroligt glad att ni orkar köra er podd trots barn, jobb och allt det där. Avsnitt efter avsnitt. Sen att ni gör världens mysigaste podd med de två absolut skönaste poddrösterna i landet gör ju inte saken sämre. Här om veckan satt jag i bilen på väg hem från jobbet. Eller han skriver från jobbet, precis. Det hade varit några väldigt intensiva och tuffa dagar. Så jag var väl inte helt på topp. Jag satt i vanlig ordning och lyssnade igenom lite random musik då jag drog igång en låt som gjorde mig oerhört glad. Det tog några sekunder för mig att förstå varför jag blev så glad som jag blev. Visst är låten bra. Men det är ju inte låten som gjorde mig glad. Det var för att jag började tänka på er två. Det var såklart bossfight-låten ni kör i ert intro som min bil hade dragit igång. Vips hade en halvtung dag ändrats till en toppendag. Och allt detta bara för att jag fick lite par i pixlar-känsla i kroppen. Ni gör en tokigt professionell podd med redigering, upplägg, innehåll, känsla och ja, allt. Det är alltid intressant och roligt att följa er. Och det är verkligen svårt att inte tycka att ni är två fantastiska människor. Fortsätt i en oändlighet med er podd. Ni är banne mig mina vardagshjältar. Peace från Tobias Tofte.
Alltså nu grinar jag.
Filippa har tårar i ögonen.
Ja, men det är, man blir så glad alltså när folk skriver så här. Det är shit alltså. Det är, man blir mållös.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det
är... jag blir så sketans glad.
Ja.
Tusen tack. Verkligen.
Ja, tack verkligen. Tack så alltså, det är, jag ska nog nästan så här skriva ut den här kommentaren och rama in den och ha honom för sängen.
Alltså, ja, alltså, så, ja, i sånt fall är bild på honom då. För jag menar, så pretentiös är vi väl inte.
Nej, alltså det är verkligen... Jag kan liksom inte riktigt beskriva hur starka ord kan vara. Tack så jättemycket för din jättefina kommentar. Verkligen. Från djupet av våra hjärtan.
Mm, tack.
Vi måste försöka samla oss här lite. Okej. Vi har fått en kommentar från Norge också. Tror jag eller ej, men Party Pixlar has gone international. Eller hur? Så att jag tyckte du kan läsa upp den.
Ja, jag fick den norska kommentaren.
Okej, nu ska jag försöka Filippa läsa norska här nu. Norsk?
Nej, jag tänker inte läsa på norska. Nej. Jag tänker översätta det här nu. För jag tänker inte snacka norsk. Nej, tänker okay. Inte.
Vem är det som har skrivit den?
Han heter Espent79 på Instagram. Mm. Och han skriver: Wow, fantastisk bra podcast. Detta var mitt första avsnitt och jag blev ett fan på en gång. Eller instantly, säger han. Jag gläder mig till att höra de andra 39 avsnitten. Hälsningar från ett nytt fan från Norge.
Det är jättehäftigt att vi...
Alltså
att
det är jätteroligt.
Okej, nu sätter vi en liten nål på kartan här.
Nu vill jag bara säga här, ursäkta om jag sågade kommentaren lite så där med min översättning. Men det var väl
jag lite... tror att du fick fram budskapet.
Ja.
Men hörru, vi gör så här. Vi har ju en liten karta här. Med, där vi, där,
med
där
små folk... nålar, med små röda garnystan.
Ja, exakt. Så att nu sätter vi... vi har prickar i hela Sverige. Det har vi. Här har folk lyssnat på oss. Så nu kan vi sätta en liten plupp på Norge. Och vi sätter en plupp i Japan. Där vi vet att folk har lyssnat på oss. Så att
absolut.
Vi vill gärna också höra vart ni befinner er när ni lyssnar på oss. Om ni befinner er på någon konstig plats. Ni kanske är typ ni jagar djur i på... oceanen eller oceanen.
Ja, jag vet inte vad du pratar om. Nej, men absolut. Vart lyssnar ni på oss någonstans? Ja, är det på väg till jobbet? För jag märker ju själv när jag lyssnar på mina podcasts som jag har, då är jag oftast på väg till jobbet. när jag cyklar till jobbet. Och då finner jag ju mig i lite så här obekväma situationer när jag skrattar högljutt och folk tittar på mig när jag cyklar förbi. Där kommer hon igen skrattandes med glimten i ögat liksom. Det måste ju se jätteroligt ut. Nej, men ja, så berätta säkert gärna vart ni lyssnar på oss någonstans.
Ja, exakt, exakt.
Det tycker jag.
Jag lyssnar mycket på podcast på jobbet, för jag har ju ett sånt jobb där jag kan i stort sett...
Du jobbar ju liksom ensam.
Jag jobbar ensam och jag kan lyssna på podcast i stort sett hela dagen. Och det var därför jag beslutade mig för att göra en egen, för att jag var trött på att lyssna på...
Samma gamla skit.
Alltså det är så här, det finns jättemånga bra podcast i Sverige, men jag kände att vi kan bidra. Så att jag kände att vi gör det här.
Absolut.
Vi gör en podcast liksom.
Och jag jobbar ju i förbutiken på ICA, så jag kan ju inte stå där.
Det hade sett konstigt ut. Du bara står i ett hörn med hörlurar och skrattar för dig själv.
Ja, precis.
Hallå, jag vill ha en korv här nu.
Ja, liksom. Precis. Jag gör en French hotdog och delar ut Triss.
Ja, det är exakt. Typ det jag gör. Ja, men det är väl trevligt.
Ja, men
skänker lite glädje.
Ja, fast det är inte ofta folk är inne.
Nej, det är sant. Det är sant.
Fast jo, det händer ju. Och då blir man ju jätteglad.
Ja, absolut. Mm. Jag önskar att jag kunde vinna någon gång.
Jag är glad fattig.
Fattig?
Jag behöver inga pengar.
Nej. Vem behöver pengar?
Men du,
ja,
är det dags nu?
Ja, vi har ju förberett en liten sak här.
En liten överraskning till er åhörare. Eller lyssnare.
Ja, exakt. Det är så här att vi satt och funderade på att vi ska prata om Sailor Moon. Och den här introlåten till Sailor Moon, den är ju...
Alla kan ju den utantill.
Ja, exakt.
Den är så bra.
Vi tycker att ni ska... Jag ska bara ta upp gitarren här nu. Och sen så vill jag att ni sjunger med oss nu.
Ja,
nu
absolut.
Kör vi Sailor Moon-låten.
Nu kör vi. Ja. Okej.
Okay. En liten tjej med jättelånga flätor. Så där en 14 år och rätt söt. Men om hon ramlar på sin lilla rumpa, du kan vara säker på att hon kött. Men så en dag hon mötte mystiken, ja, universums iskalla natt. Hon blir en kämpe, ja, en hjältinna, och får till vännen underbar katt. Ett öde som hon inte riktigt kan förstå, och inte vet om hur det ska gå. En liten tjej med jättelånga flätor, så där en 14 år och rätt söt, som nu får slåss mot ondskans lakejer. Hur ska det gå, hur ska det gå? Det är blott stjärnorna som vet hur det ska gå, hur det ska gå.
Sådär, wow!
Sådär.
Så ska det låta.
Oj.
Ja. Nu har vi gjort bort oss för all framtid.
Precis, nu har ni hört oss sjunga också. Absolut. Nej, men visst är den bra, den är ju sjukt bra alltså.
Ja, vi kommer komma in på vignetten. Musiken
ja.
Längre fram då.
Ja.
Men ja.
Hoppas ni gillade det.
Ja. Hoppas ni gillade det.
Vi ville bara bjuda på oss själva lite.
Ja, exakt, Filippa. Nu tycker jag att du ska berätta lite för folk som inte har en aning om vad Sailor Moon är för någonting.
Ja, men även för er som vet. För det här är bara lite bakgrundsfakta om den här underbara serien som heter Sailor Moon.
Yes.
Ja, den heter ju egentligen, och nu tar ju jag på mig ditt ansvar som Japan...
Uttalaren.
Ja, eller hur? Om det finns en sån titel så är jag det nu.
Du måste ha ett ryggstöd och ha en ganska kort ton. För att oftast när du sjunger på japanska, då är det ju liksom två bokstäver per fras. Så att om du tänker så... Ja, kör nu.
Ja, nej, men jag tänker mig att jag är ju en japansk affärsman nu. Bisoju Senshi Seramon.
Bisoju Senshi Sailor Moon.
Nej, men den heter inte så.
Nej. Nej, okej.
Okay, Seramun.
Seramun. Ja, okej. Okay, förlåt.
Ja, eller Pretty Soldier Sailor Moon som det översätts till. Den släpptes i alla fall som manga först och främst 1991 av en kvinnlig illustratör som heter Naoko Takeuchi. Den släpptes i 18 volymer. Och hon publicerade dem mellan åren 91 till 97. Och då får man då alltså följa den här 14-åriga Usagi Tsukino, eller Annie hette hon ju i Sverige då. Hon är en ganska vanlig tjej. Hon är lite klumpig. Hon är alltid på jakt efter sin drömprins. Hon är en vanlig helylig tjej helt enkelt. Men en dag så träffar hon på en svart katt som heter Luna som kan prata. Och hon förklarar för Usagi att hon är egentligen en månhjältinna som då vars uppgift är att slåss mot ondskan. Och hon måste då leta efter kristallprinsessan för att rädda universum då. Och den här mangan följer hennes resa när hon även träffar på andra hjältinnor som finns, Sailor Soldiers som de heter. Men från åren 92 till 97 så sändes även den första Sailor Moon-animen. Och det är den som vi i Sverige är då bekanta med. Och det blev totalt 5 stycken säsonger, 3 långfilmer till och med, och ett par kortfilmer. Men även någonting som vi i Sverige inte fick, men som är väldigt populärt och vanligt i Japan, live action. Alltså det är riktiga skådespelare då som föreställer dem. En hel tv-serie faktiskt, mellan åren 2003 till 2004. Men de har även gjort en reboot på hela den första animen då, som heter Sailor Moon Crystal, som sändes 2015 blev det då.
Den blev försenad.
Du sa att den blev försenad, ja. Mm. Så där har vi en liten introduktion till vad Sailor Moon är för någonting.
Mm.
Men jag tänker så här, att vi kan i alla fall nämna lite om marknaden som Sailor Moon kom att bli.
Mm.
Jag tror det är viktigt, man kan ju inte prata om Sailor Moon utan att liksom notera, betona vilken stor effekt det här hade på världen.
Mm.
Alltså Sailor Moon fullkomligt exploderade. Vill du se ut som Sailor Moon? Ja, då kunde du det. Vill du äta samma mat som Sailor Moon? Ja, då fanns det mat. Det finns musik, det finns tv-spel. Alltså det är
Musikaler. Som går fortfarande än idag.
Som går fortfarande. Jag undrar nu, om det är några av er lyssnare som har varit i Japan. Har ni sett något sånt?
Mm.
Kanske inte att de har varit på musikaler, men liksom, har man sett något spår av Sailor Moon? För här i Sverige känns det som att det var liksom, det exploderade på 90-talet, men nu ser man ju inte folk som går runt som Usagi.
Nej.
Men det är en sjukt stor bransch. Det har blivit ett av de största varumärkena. Mm. Det är ju, nästan alla vet ju vad Sailor Moon är.
Absolut.
Oavsett vilken ålder du tillhör.
Jag tror att det slog lite hårdare i USA än vad det gjorde i Sverige. Vad jag har sett, alltså jag har sett lite klipp på YouTube då, julhandeln någonstans i slutet på 90-talet, och folk är helt liksom bananas över Sailor Moon. Och det känns som att det kanske bara var en snabb fluga i USA, och i Sverige var det liksom också någonting som kom och gick lite, medan alltså i Japan är det någonting som har varit konstant sen. Vad var det du sa, att den släpptes 91 fram till nu, när de liksom gör en reboot otroligt många år senare på den här serien. Mm. Så att det känns som att det liksom fortfarande är ett starkt varumärke.
Absolut. Och jag tror att det exploderade mycket för att serien är så annorlunda.
Mm.
Den är ju det. Till och med när man tänker på de japanska standarden när det gäller anime, så är den väldigt annorlunda. Jag menar, det här följer tjejer först och främst. Och jag menar, sättet den liksom tar form, hur den handlar och vad den handlar om och vilka ämnen den berör, det är väldigt annorlunda från vårt västerländska tänk.
Jag tror att det var därför den fick så mycket genomslagskraft också i USA och i Europa, just för att det var en stark kvinnlig hjälte. Vi har i västvärlden lite brist på starka kvinnliga karaktärer.
Absolut.
just inom tecknade barnprogram och sådär. Så att jag tror liksom att det här var liksom en frisk fläkt. Och just att det kom från Japan som var lite udda. Man hade liksom inte riktigt importerat det här med anime och manga i Europa än. Det var liksom på sin...
Precis.
Det var liksom en inkörsport liksom för mycket annat som kom senare, som liksom Pokémon och Yu-Gi-Oh! Och allt.
Ja, för visst, när började Pokémon sändas här i Sverige?
Det var
ju några år senare.
Ja,
det
var några år senare.
Men det var väl ändå på 90-talet? Eller?
Det var nog någonstans runt, jag är osäker, men någonstans runt millennieskiftet här för mig att det började.
Okej, så då hade alltså Sailor Moon slutat sända?
Nej, det hade bytt kanal.
Det hade bytt kanal.
Från kanal 4, eller TV4 till
för
kanal 5.
Jag har ett vagt minne av att jag liksom har sett de här under samma period i livet ungefär.
Mm, möjligt.
Möjligt, ja. Under, ja, ungefär kan vi säga.
Den tecknade TV-serien.
Pokémon är ju något vänligare och barnvänligare, om man säger så. Mm. Det som slog mig som liten, nu ska vi inte gå in på för mycket anekdoter än.
Nej.
Men det är just att, och det har också att göra med liksom genomslagskraften i Sailor Moon, det är ju att den är väldigt den är lite läskig.
Ja, den är alltså för oss i Europa och USA, vi är ju inte vana vid alltså att vi tänker oss skurkar som typ skurkar, bankrånare och
Björneligan liksom. Det är folk som vill sno pengar liksom.
Medan här har du demoner ifrån helvetet som vill skicka dig till den eviga sömnen.
Ja, men man måste ju förstå att Japan är ett väldigt spirituellt land.
Ja.
Folk är nödvändigtvis inte troende på det sättet, men de har en väldigt hög respekt för deras, alltså det är mycket fädernesdyrkan. Det är,
demontro.
Alltså, ja, naturdyrkan. De tror att det finns andar i stort sett allting. Alltså det är ju shintoism liksom.
Exakt.
Därför är liksom tron på demoner och väsen och ja, balans mellan gott och ont är väldigt aktuellt i deras liv.
Mm.
De har ju liksom högtider när folk, vanligt folk går och liksom så här, ger gåvor för att ge respekt åt sina förfäder och åt andar som finns i naturen.
Ja, exakt.
Därför blir ju det här liksom mer vardagsmat för dem. Medan när sexåriga Filippa såg på det här, det var ju så här, mamma, de sa demon. Alltså, det var värsta grejen liksom.
Ja, det är liksom en annorlunda kultur. Så det var också därför, tror jag, som jag blev så intresserad av det. Som det blev. För att hade det varit liksom en tjej i japansk skoluniform som besegrade bankrånare, då hade det nog inte varit lika intressant för mig, utan det var just det här med att det var det mörka kungariket och demoner och de ska slåss mot den onde härskaren, och det var så här, wow, fy fasen vad coolt.
Usagi Tsukino är ju också en väldigt intressant huvudperson om man tänker efter. Jag menar, hon är inte den här average protagonisten som man tänker sig. För hon är väldigt klumpig. Hon är alltså väldigt irriterande. Stundvis.
Humörsvängningar från helvetet.
Typ. Precis. Hon är inte så där proper som flickor ska vara inom situationstecken. Och det tycker jag är väldigt uppfriskande. Att man har en vanlig utåtriktad tjej. Liksom.
Mm.
För det är intressant att se att japanerna själva hade ju Sailor Mercury som sin favorit.
Ja, hon den här som är väldigt skärpt och...
Precis, hon var enligt japanerna det bästa föredömet för alla flickor som tittade på serien.
Mm.
Hon studerade flitigt, hon var artig, hon var vacker, oskyldig. Medan Sailor Moon är ju liksom tvärtom. Hon är lat, klumpig, känslig, hon är en drama queen.
Mm.
Och det tycker jag är roligt att de väljer en sån karaktär att vara huvudpersonen.
Ja, exakt.
Det här är ju lite så här superhjältetema. Och tittar du på andra typ filmer med superhjältetema, då kan huvudpersonen vara endimensionell. Eller alltså så här, förstår du, kärnan i gruppen kan vara den som är, alltså själva ledaren ska alltid vara den bästa i allt.
Om man tänker förstår Leonardo i Turtles, han är ju ledaren.
Ja, och han ska liksom vara föredöme, ta hand om alla. Och
det här är ungefär som att Michelangelo i Turtles skulle vara ledaren.
Ja.
Och det blir liksom jättekonstigt.
Precis,
bara.
Och det är det som är roligt. För att alla de här hjältinnorna, de bidrar med sina olika egenskaper.
Mm. Ja, men exakt.
Det blir så färgstarkt.
Ja, för vi kommer ju lägga lite fokus nu på de första, vad ska man kalla det för? Alltså 80 avsnitten ungefär. För det var de som vi såg dubbade till svenska i Sverige.
Jag tror det är bara upp till 50.
Nej, 80... Vi ska se. Nej, 88 avsnitt översattes till svenska. Då visades det tv i Sverige då. Och det är väl lite... Vi kommer liksom inte att prata så mycket längre än det. Vi vet ju att det finns egentligen... Finns det ju 10 Sailor-hjältinnor. Men vi fick ju bara ta del av 5. Så att vi tänker prata... Vi tänker inte liksom spoila för mycket, utan vi kommer kanske lägga fokus nu på de här första liksom avsnitten. Och vi kan ju säga också lite snabbt bara här att Sailor Moon har ju animen har 200 avsnitt och 3 långfilmer då. Sailor Moon heter första serien, sen kommer Sailor Moon R, sen kommer Sailor Moon S, sen kommer Super Sailor Moon S och sen Sailor Stars. Det är alltså hela de här titlarna som de här 200 avsnitten är uppdelade i, så att säga. Och det kan vara lite svårt att hålla reda på, för vi köpte ju en DVD-box med alla 200 avsnitt och alla filmer, och vi satt så här bara, vilken ska vi börja med? Alltså, vilken är första? Det var typ så här, vi fick liksom så här, göra lite research.
Men det stod ju faktiskt fel också på baksidan. Alltså, ja. De hade blandat ihop lite grejer.
Ja, den som designade den där boxen.
Ja, så det underlättade ju inte.
Nej, precis. Vi satt och var väldigt förvirrade här då. Men du pratade om Usagi, eller Annie då som hon heter i Sverige. Hon är ju verkligen en väldigt speciell huvudkaraktär. Och det är faktiskt en av få anime-karaktärer som jag känner att jag konstigt nog kan identifiera mig med. För att, alltså, om jag tänker mig själv som 14-åring, jag var otroligt osäker. Jag sökte kärlek, som man gör när man är 14 år. Man är i puberteten, man är redo att utforska den delen av livet.
Du var redo att settle down.
Jag var redo att börja förstå den delen av livet. Och samtidigt som man är liksom otroligt osäker, man har liksom, jag växte inte upp som tjej, men jag hade ändå humörsvängningar. Alltså, så att jag identifierar mig väldigt mycket. Jag tycker hon är en väldigt intressant huvudkaraktär, men hon är också väldigt rolig och det finns väldigt mycket humor kring henne hela tiden.
Ja, absolut. Jag kan inte mer än hålla med. Alltså, det finns ju många tillfällen när vi har sett de här avsnitten när vi har liksom gapflabbat.
Ja, vi har skrattat mycket för åt den här serien.
Det är så roligt liksom. Och sättet de fångar hennes uttryck och hennes känsla och när hon gör bort sig. Alltså det, när man såg det som liten var det så här. Så det är egentligen dumma situationer att hon ramlar typ och att hon gör bort sig på konstiga, uppenbara sätt. Mm. Men sen när man får se hur hon reagerar på det, hennes ansiktsuttryck, det är det som blir roligt.
Jag skulle vilja säga det, delvis ja. Men också så skulle jag vilja prata om alltså den lysande dialogen i Sailor Moon mellan de här olika Sailor-hjältinnorna. Typ som att vi har ju, jag skulle vilja påstå att du är väldigt lik i ditt humör. Är du, eller i ditt humör, din attityd, så är du ganska lik Sailor Mars. Och jag är väldigt lik Sailor Moon. Och just Sailor Mars och Sailor Moon är ju verkligen varandras motsatser i serien.
Absolut.
Och när du och jag diskuterar eller argumenterar, då är det som att se...
Då
har vi ungefär samma dialog som de har. Liksom.
Jag har ju alltid gillat Sailor Mars, eller Rei Hino som hon heter egentligen. Mm. Eller på svenska heter hon Rai.
Rai. Ja, det har varit en liten översättning. De översatte fel där.
Det är inte det enda de har översatt fel i den här serien, kan jag säga. Nej, men jag har alltid gillat henne för att hon är så här... Hon är kaxig, hon är självständig, hon är väldigt modig. Mm. Hon har ju aldrig tvekat på det sättet som Sailor Moon gör. Sailor Moon sätter sig ner och grinar när hon möter någonting som är läskigt. Men Rei, hon är självständig. För hon är, det verkar som att hon har vuxit upp utan föräldrar. Med typ en äldre släkting.
Ja, på
tempel. I ett tempel, precis. Exakt. Så hon är verkligen motsatsen till den här klumpiga Usagi.
Mm. Hon kallade oftast Annie för Lipsil i den svenska översättningen.
Precis.
Väldigt ofta.
Men jag vet inte, jag älskar Rei. Men det är det som är fint också. Alla karaktärer har ju sin historia. Mm. De är liksom inte bara en i mängden som har en annan färg och en annan hårstil liksom.
Nej, de är unika
de
karaktärer.
De är unika. Alla har sin bakgrund, en story liksom. De har sina speciella krafter och ja, men det knyts samman väldigt bra, så det känns välplanerat. Mm. Det känns inte som att hon Naoko, när hon skrev det här att hon liksom bara vi kör in en till hjältinna.
Nej.
Utan det känns välplanerat, som att det var meningen att det var så från början.
Ja, men för så att alla som läser mangan eller ser animen, eller alla flickor skulle jag vilja säga, kan hitta en karaktär att identifiera sig med ganska mycket. Liksom.
Absolut. Sen är det nog pojkar som läser den också. Tror jag.
Jo. Alltså jag har aldrig läst mangan, men när tv-serien gick i Sverige så följde jag i den slaviskt varenda jäkla...
Men det är en intressant anekdot att Sailor Venus, eller Venus, eller Sailor V, det är egentligen hon som är den första Sailor Soldier som Naoko Takeuchi skrev om. Det är därför i de första avsnitten av anime, då kan man ju därför se Sailor V som en ökänd hjältinna som de har gjort spel på.
Ja, exakt.
Hon spelar ju tv-spel med Sailor V. Så i det här universumet så är det ju faktiskt Sailor V som är den enda som har vaknat själv. De andra hjältinnorna behöver ju någon som liksom ger dem ett emblem eller deras smycke som de kan förvandla sig med hjälp av. Men Sailor V, hon har gjort allt det här själv.
Det finns även en av de senare Sailor-hjältinnorna som vaknar upp själv. Men det är liksom, det är så pass långt i serien att vi inte har sett det än. Liksom, vi har ju lagt lite fokus nu på de här tidiga avsnitten. Men jag har bara läst på lite så att jag kan sånt där.
Men jag tycker ändå att det är viktigt att man liksom diskuterar serien på ett samhällskritiskt sätt.
Mm.
Tycker jag.
Ja.
För serien är väldigt gammal. Den är ju liksom alltså, mycket blir det. Det är över 20 år gammal.
Ja, men den är nog mer aktuell nu än någonsin skulle jag säga.
Absolut.
Alltså, om man ser till temat.
Precis, för nu ser man ju liksom skillnaden i tänk från då och nu. Alltså, se, den är ju väldigt revolutionerande på sitt sätt, på många sätt. Jag tycker den tar upp väldigt många ämnen som berör typ, ja, men kvinnans ställning i samhället. Mm. Det ska vara liksom jämlikt och kvinnan ska ha en självklar plats i samhället.
Mm.
Men samtidigt så är den väldigt icke-PK. Mm. Alltså på många sätt. I ett avsnitt till exempel kan jag bara tänka på, då trycks det på att flickor måste vara pinsmala för att vara vackra. Så de uppmanas till att banta.
Mm.
Jag menar, det här är 14-åriga flickor. Jag menar, hade det här släppts i Sverige nu, under vårt klimat, under de förhållandena vi lever i, då hade det blivit en sketans debatt. Alltså.
Shitstorm.
Ja, det hade ju inte funkat. Folk som ser det här, de känner ju liksom att de... Men det blir en dålig påverkan, absolut.
Mm.
Det tycker jag. Och till exempel när Usagi gör någonting, när hon blir arg till exempel och skriker och beter sig hätskt, då anklagas hon för att inte vara så ladylike.
Mm. Exakt.
Och de säger ofta när de pratar om kärlek och så att en kvinna behöver en man.
Mm. Ja, exakt.
Som att en kvinnas plats är bredvid sin man.
Men samtidigt när de möter en manlig demon som säger då att kvinnor är för svaga för att slåss mot mig, då kallar de honom för att han är sexuellt diskriminerande.
Precis.
Och det är också så här,
det är alltså, verkligen plus och minus,
ja,
hela tiden.
Ja, det är liksom häftigt att den här serien liksom tog upp den debatten alltså så tidigt.
Absolut.
Och dessutom att det är en japansk serie som gör det, för Japan har ju liksom en annan liten kultur, en annan förhållande när det kommer till det här manligt och kvinnligt liksom, på ett lite märkligt sätt ibland kanske.
Ja, men absolut. Man får ju komma ihåg att den här serien är från 90-talet.
Mm.
Och jag menar, tjejer och killars roll i samhället är ju olika i Japan. Mm. Om man jämför med Sverige. Tjejer har en självklar plats i Japan, men de är liksom även bundna i en roll.
Mm, exakt.
Och ja. Och sen vet jag inte om du har lagt märke till det, men tjejerna hamnar oftast i positioner som är väldigt sexiga.
Ja, jo. Alltså
det är ofta så att de kanske ramlar och man ser upp i kjolarna på dem.
Det finns
vinklarna liksom.
Ja, det finns ett uttryck för det. Jag kommer inte ihåg det, men det finns ett japanskt det finns ett japanskt uttryck för just panty shot.
Alltså, är det så?
Ja, det finns en hel liksom, alltså en hel anime-genre som fokuserar på det här.
Oj, det visste jag inte.
Nej.
Alltså, jag har ingenting emot det direkt. För jag menar, det är en gammal anime och jag känner att det hör nästan till att karaktärer i en manga eller en anime är väldigt vackra och porträtteras som sexiga. Mm. Och det är oavsett om det är en man eller en kvinna.
Mm.
Men själva situationerna som de hamnar i och deras mentalitet och så, det känns förlegat.
Ja, jo, absolut. Absolut. Men det är alltså en annan sak som när vi pratar just om inne på ämnet här, jag skulle säga två saker. Just det här med dräkterna, att de gör de här klassiska transformationerna till att vara vanliga flickor i skoluniformer till att bli de här Sailor Senshis, Sailor Hjältinnorna. Den musiken är för övrigt helt fantastisk. Vi kan lyssna på den bara. Vi kör den här. Ja, och där, i och med den här musiken, så förvandlas ju då de här skolflickorna till Sailor-hjältinnor. Jag älskar anime-serier som har, där huvudpersonerna har coola dräkter och så här enhetliga dräkter.
Ja.
Om jag tänker på Sailor Moon, jag tänker på Cyborg 009, jag tänker på Saber Rider, jag tänker liksom på så mycket just det här. Det är liksom viktigt för mig.
Men att coolt med dräkter.
Det är coolt med dräkter.
Ja.
Det har aldrig varit så coolt med dräkter. så att det är en sak som jag liksom tycker att den här serien är så Det är en sak som jag liksom, det är det jag tar med mig från serien liksom. Det är det jag minns från när jag var liten, att det var liksom, de var coola, de hade coola enhetliga dräkter och coola unika vapen liksom. Men det jag skulle säga också var också det här med att om man pratar om att de hamnar i situationer som liksom kan anses vara lite förlegade, om man ska säga till liksom sexismen i det. Men samtidigt så tar den här serien ut svängarna väldigt tidigt när det kommer till just homosexualitet.
Absolut.
Vi har alltså karaktärer i den här serien som är homosexuella.
Precis, men då var det svenskarna som ändrade det.
Och amerikanerna. Vi var inte riktigt redo för det när det dubbades. Som att karaktärer som dubbades med kvinnliga röster i USA och Europa hade manliga röster i den japanska originalversionen och skulle föreställa män som...
Precis, det skulle vara ett homosexuellt par. Ja. Men i Sverige och i USA så gjordes de om till ett heterosexuellt par.
Ja, exakt. Och det är samma sak. Två av Sailor Galtinnorna är ju i stort sett älskare längre fram i serien. Men i den amerikanska versionen så porträtteras de som kusiner som typ gillar att kramas extra mycket.
Ja.
Och det är så lite märkligt.
Det är väldigt märkligt. Ja, men på den fronten så var ju Japan liksom långt, långt, långt före
men jag oss. Jag tror att det har med att göra också att just det är en kvinnlig författarinna bakom, en kvinnlig tecknare bakom.
Jag tror
grejen.
Också det. Varför skulle det påverka egentligen?
Jag vet inte. Jag tror att det är just att... Jag vet faktiskt inte varför de inte... Varför de var...
En kvinna på den tiden kanske redan var lite av en underdog i anime-scenen och sådär. Mm. Och kanske kände att hon kunde ta sig mer friheter.
Mm. Exakt.
Liksom.
Jag tror det också.
Mm, absolut.
För att i övrigt så har jag läst också att den amerikanska dubbningen av Sailor Moon skiljer sig otroligt mycket från den japanska. Alltså, om man ska säga så här att de ändrade ju namnet på alla karaktärer. Det gjorde vi i den svenska versionen också, fast de var väldigt lika många av dem.
Ja, på ett ungefär. Men den amerikanska är ju verkligen helt annorlunda.
Ja, där har vi liksom Annie, eller Usagi då. Hon blev Serena och hennes kille blev Darion.
Ja, jag vet. Vad hände?
Ja, de ändrade liksom, alltså alla de här kvinnliga hjältinnorna har liksom väldigt typiska amerikanska namn. Mm. Och de tog sig så stora friheter med dubbningen att storyn liksom mynnade ut till att handla om någonting helt annat. Den svenska versionen som vi fick i Sverige här, den dubben är dubbad från den japanska versionen, så att den är lite mer trogen original.
Det är väldigt roligt.
Ja, precis.
Men det blev ju några missar där under arbetets gång. Till exempel den här drottning Beryl, som hon heter egentligen, den här onda drottningen. Hon hette ju drottning Morrigan i Sverige.
Ja, exakt.
Och det är fel i översättningen från det första avsnittet när man får möta det första monstret. Det monstret hette Morrigan.
Ja, exakt.
Och där måste det blivit något helt knasigt i den svenska översättningen, som de trodde att det var drottningen som hette Morrigan. Mm. Och sen hade de bara, vi kör med det hela vägen ut liksom. Mm. Hon heter Queen Beryl.
Beryl, ja, precis. Mm. Jag tror att många av de här monstren och demonerna är liksom baserade på typ olika så här mineraler och sånt. Det är typ en grej som jag har märkt i ett tema.
Ja, och det är därför, förlåt, nu avbryter jag det, men det är därför det är tråkigt också att alltså amerikanerna tar sig för många friheter. Mm. Fine, vi ändrade också våra namn. Men om man tittar på den japanska, alltså originalversionen, så ser man att det är ett enhetligt tema. Mm. Och att de verkligen har tänkt till när det gäller folks namn. Usagi till exempel, det finns en mening bakom det också, varför hon heter som hon gör. Mm. Ja, men det har med kaniner att göra. Och det ser man också att hon har kaniner alltså precis överallt. Liksom.
Usagi Tsukino är väl typ någonting i stil med typ månkanin.
Ja, det är något sånt.
Ja, det är något sånt. Hon har ju små kaniner på precis. Sitt, alltså på allting hon har. Hennes skolväska och hennes täcke.
Hennes kläder, och när hon gör någon min så ser man en kanin i bakgrunden.
Ja,
ja, men det är väldigt roligt och intressant att de har tänkt till så mycket. Mm. Och då ser man ju även på de här, de onda då, att deras namn också har ett tema.
Mm.
Så det är lite tråkigt att man har gjort missar. Mm. Både den svenska och den amerikanska översättningen.
Mm. Ja, men exakt. Men
det går så mycket förlorat.
Men det är ändå så här rätt kul att många av de här monsterna, demonerna från det mörka kungariket som Sailor Galtinnorna slåss mot är ju faktiskt kvinnor. Det är väldigt kul att det är olika liksom... Vad ska jag säga? Det finns ju män. Alltså många
nästan.
Män. Men...
Vet du vad jag har lagt märke till?
Nej.
Demonerna, de som tjänar under Queen Beryl, det är män.
Oftast.
För, ja, de flesta är män. Mm. Och sen alla deras monster som de har är kvinnor.
Ja, exakt. Och det är jävligt häftigt. Jag tycker
det är väldigt häftigt.
Det är så mycket liksom, vad ska man kalla det för? Alltså i USA så hade vi liksom Sabrina tonårshäxan, medan i Japan så hade vi Sailor Moon. Och vi ser ju nu vilken, vad det är som har gått vinnande ur den liksom striden. Sailor Moon kommer vi ta med oss för alltid liksom. I alla fall oss som växte upp med det. Men jag tänkte prata lite, vad minns du från barndomen när det här visades i Sverige på 90-talet då? 96 började det visas på TV4. Och sen så gick det över till Kanal 5 några år senare för att sen försvinna helt och aldrig mer
alltså
komma tillbaka.
Alltså 96, då var jag 4 år. Mm. Och alltså det jag minns från Sailor Moon, jag såg ju inte hela serien, men jag såg ändå väldigt, väldigt långt. Mm. Det var ju att jag inte fick se serien.
Nähä.
Först och främst. Nej, men det var ju liksom, det var ju demoner och det var hemska saker liksom. Så det fick inte jag som litet barn se.
Nej.
Men jag såg ju ändå. När inte mamma och pappa såg. Och jag minns ju hur alla i klassen kunde introvinjetten utan till.
Ja,
verkligen. Liksom när man såg det här introt, man hör den här klockan i bakgrunden. Så här, dum.
Och den här dimman som kommer.
Ja, då bara yes.
Och sen så kommer en orange liten grafikruta.
När man får se.
Svenska röster av Anneli Berg, Fredrik Dolph och Dick Eriksson. Så
exakt. Nej, men så jag har väldigt goda minnen till den här serien. Jag tyckte den var väldigt läskig som liten för att de hade gjort då drottning Morgan eller då Beryl. Hennes röst var liksom, det var flera röster i en. Den var liksom...
Du måste väcka våran evige ledare i det mörka kungariket.
Ja, men det var ju obehagligt liksom. Och det var jätteläskigt. Ta bara första monstret.
Ja.
Hon vänder sig om och nacken vrids.
Och sen säger hon, Sailor Moon, jag ska skicka dig till helvetet.
Ja, men man, det är ju jätteläskigt.
Man satt där som barn bara, oh, what the fuck?
Ja.
What the fuck? Liksom. Typ så man tänkte. Alltså man typ kröp bakåt in i soffan. Liksom,
eller hur?
Men jag har en kommentar här faktiskt från en lyssnare som pratar lite om hans relation till just barndomen och Sailor Moon. Det är Jonas Olofsson som skriver att programmet jag behövde genomlida innan Spindelmannen på TV4 på lördagmorgnarna hade lite svårt att förstå tuffheten när det kändes som att hon först stod och snurrade i 5 minuter medan hon förvandlade sig. Sen skrek måntiara attack eller liknande. Och sen kastades nyss nämnda accessoar som hennes ultimata vapen. Ja, eller som tittarmelodin säger, om hon ramlar på sin lilla rumpa, du kan vara säker på att hon tjöt. Inte direkt Linda Hamilton vi har att göra med, men musiken var catchy.
Absolut, jag håller ju med alltså, men det här är alltså, det här är ju någonting japanskt också.
Ja,
de vill ju liksom ha en oskyldig hjältinna, lite klumpig och lite söt snarare än självständig och stark på något sätt.
Ja, absolut. Och jag tror att många har den relationen till Sailor Moon, det här att det gick i samband med att TV4 började visa Spider-Man också. Så att det var ju liksom jag sa till mina kompisar att man längtade till att man skulle se Spider-Man. Visst, jag älskade Spider-Man, men det var nog så här 70% av mig som egentligen ville vara mer fokuserad på att se Sailor Moon den dagen.
Så du vågade inte säga att du tittade på Sailor Moon?
Nej, det gjorde jag absolut inte.
Va?
Jag hade väldigt svårt för det här, för att när jag var liten, jag växte upp i en ganska grabbig familj. Och jag vågade kanske inte erkänna för min familj eller mina vänner att jag tyckte Sailor Moon var ganska bra. Det gick till och med så långt att jag faktiskt ljög en gång om att jag tyckte det var bra. Alltså, det var typ så här, jag var på Gotland med min familj när jag var liten.
Och du bjöd in dem till intervention när du sa det. Att jag har mamma och pappa, jag har något att berätta.
Ja.
Och din mamma började grina.
Precis.
Inte Sailor Moon!
Du är inte min son längre. Nej, men faktiskt, min mamma tyckte verkligen inte om Sailor Moon. Hon tyckte det var japanskt skit, som hon själv uttryckte det. Men det var en söndag morgon. Jag tror att det gick på söndagar, Sailor Moon, nämligen. För att jag minns att jag var i badhuset väldigt ofta efter att jag hade sett Sailor Moon.
Men det gick i veckan också.
Ja, senare. När jag gick på 5:an så gick det upp mitt i veckan. Men jag minns i alla fall att jag en söndag på Gotland satt och kollade på Sailor Moon på morgonen. Och sen så åkte vi och handlade på dagen. Och då så hittade jag hittade en Sailor Moon-tidning. För den släppte sig som tidning i Sverige också. Jag tror att den släppte typ så här 18 exemplar eller någonting. Något sånt där. Nu tar jag bara en siffra, men jag för mig att det var något sånt. Och jag såg den här tidningen och jag bara så här, wow, jag vill ha den här. Liksom, fan vad häftigt att ha serietidning med Sailor Moon liksom. För då kunde man ju läsa den lite när man ville. Man behöver inte ockupera tvn och kolla på vad som kallades för tjejprogram. Så att jag sa till pappa så här, jag tror att min lilla syster tycker om den här tidningen. Och han bara, aha, men hon kan ju inte läsa. Så hon, för min lilla syster var jätteliten vid det tillfället.
En dålig lugn.
Och jag bara, men alltså, jag kan läsa den för henne. Jaha. Jag kan lära henne läsa med hjälp av den här tidningen. Alltså jag liksom så här drog ut på det. Han bara, men köp den då. Sen stod jag i kassan och sen minns jag liksom hur jag misstänkte att killen i kassan skulle tycka jag var töntig som Nej. Ville ha en Sailor Moon-tidning. Så jag sa liksom när han blippade förbi den här tidningen i kassan att nu blir syrran glad när jag ska läsa Sailor Moon för henne. Fast det var jag själv som skulle säga, när jag kom till Gotland så sprang jag direkt upp på vinden, låste in mig och öppnade plasten på den här tidningen.
Hur gammal var killen?
I kassan? Ja. 30 kanske.
Alltså den där killen,
han bryr sig inte ett skit om vad jag handlade.
Han gick hem sen och så undrade han så här, varför sa den där pojken det där för?
Ja, exakt.
Han brydde sig inte ett skit.
Nej. Men sen sprang jag hem till huset på Gotland, låste in på vinden och läste Sailor Moon för mig själv där uppe.
Men har du någonsin blivit utsatt för liksom påtryck?
Ja.
Just för, alltså att folk liksom har mobbat dig för att du gillade Sailor Moon?
Ja, det tror jag. Alltså det var på, framförallt på skolgården när folk, eller alltså kidsen lekte med liksom Action Man och sådär och
du var Månprisma Action.
Nej, jag var inte en sån som gjorde Sailor Moon moves, men alltså jag var väldigt fascinerad av den här serien.
Bara på vinden.
Ja, precis. Jag var väldigt fascinerad av den här serien som barn och jag vågade inte stå för klasskompisar eller för syskon och sådär. Men jag vet inte, och sen sitter jag här idag i snart 30 och kan säga att jag fortfarande, nu när vi har sett om väldigt stora delar av serien, att jag liksom känner fortfarande att det är en bra serie. Alltså jag tycker fortfarande att den är spännande. Det är häftigt med liksom kungariken på månen och liksom allt sånt där weird shit.
Alltså det är lustigt, men jag har ingen bild av att det var så när jag växte upp. Att folk inte vågade erkänna liksom.
Nej, men om du tänker tillbaka så var det ju mest tjejer som pratade om Sailor Moon.
Fast när jag pratade om Sailor Moon med mina kompisar, då var det nog ändå både tjejer och killar som gillade det. För det var ju häftigt liksom, för det var läskigt.
Ja, men jag tror också att jag var lite för gammal. För att, alltså, när Sailor Moon visades, det var liksom 97, då var jag liksom 10. Jag var liksom inte 4 år, utan jag var ändå 10. Jag var liksom nästan, om man tänker, sen kommer liksom 10, 11, 12, 13, 14, man börjar bli vuxen på något sätt. Så att jag vågade nog inte stå för det, för jag kände mig kanske liksom för gammal. För idag skiter jag fullständigt i sånt där. Om jag köper ett spel som är från 3 år och tycker det är skitkul, då har jag absolut inga svårigheter med att dölja det.
Nej, absolut inte. Men jag menar, mycket har hänt på 20 år.
Men jag tror att det var liksom också, mycket har hänt. Det var ju liksom en del av liksom kulturen på 90-talet. Att var man jag förväntades leka med bilar och jag tyckte om bilar. Jag älskade Transformers och liksom allt sånt där. Men jag hade ändå liksom en liten inneboende kärlek för Sailor Moon. Och jag var dödsförälskad i Annie när jag var liten.
Kan man säga att Sailor Moon krossade de politiska barriärerna som våra könsnormer har bidragit till?
Alltså jag gillar inte att det här ska bli en så PK-ig podd som du nu vill få det att bli.
Se ironin i mina ögon.
Jo, absolut, absolut. Men det här är radio så det blir svårt. Men absolut, alltså den tar upp, jag måste säga att jag tycker män och kvinnor är lika mycket värda och jag tycker att den här serien väldigt liksom tidigt tar upp det. Och jag tycker det är skithäftigt att det liksom Att den var så en sån, liksom, vad ska man kalla det för? Inte visselblåsare, men att den var väldigt tidig med att ta upp att tjejer kan också.
Absolut.
Och det var ju en era sen när Spice Girls kom och allt det där. Det var ju så aktuellt då, liksom, just att kvinnor kan, eller vad ska man säga? Alltså att tjejer fick en helt annan uppmärksamhet på det sättet, att tjejer kunde göra saker också. Det tyckte jag var häftigt, liksom.
Ja, och det är väldigt alltså Japan är ju ett väldigt märkligt land liksom. Så som man ser på vissa fronter så är de ju verkligen jätteudda och man undrar ju hur de tänkte där liksom med kjolar och rumpor som syns och trosor och allt vad det är. Men på andra sidan, alltså när man tänker efter så är de ju väldigt PK ändå.
Absolut, absolut.
Jag kämpar för rättvisan och jag kämpar för de goda. Jag är en hjältinna och de kallar mig för Sailor Moon.
Sailor Moon, när det visades i Sverige, jag minns ju bara då delvis det här med att jag inte vågade stå för det själv, men också att det var väldigt mycket kritik som TV4 och Kanal 5 fick ta emot när det visades i Sverige, just för att det var för våldsamt, kommer jag ihåg. Och jag minns alltså att det var program på radio och TV där de pratade liksom om just Power Rangers, om Sailor Moon, att det var liksom, det var saker som vi importerade hit som inte hörde hemma. Det var liksom en våldsbenägen kultur.
Ja, och så skulle de svenska hjärtarna vara där och klippa och klistra och förstöra typ.
Jo, men exakt.
Det gjorde de ju inte med den svenska. Nej, eller inte med, nej, Sailor Moon, men de har ju gjort det med många andra bra anime.
Ja, Silver Fang är ett
Silver
exempel.
Fang, till exempel.
Exempel på en serie som är sönderklippt i, ja, den svenska utgåvan.
Och har blivit usel.
Ja, de klippte bort allt det roliga, framförallt. Nej, men alltså, och jag tänker tillbaka. Anneli Berg, som gör Annie, eller Usagis röst i den svenska versionen, är ju en röst.
En av de främsta.
En av de främsta röstskådespelarna när det kommer till barnprogram i Sverige idag. Hon är, alltså jag, så fort jag hör hennes röst i en reklamfilm eller när jag typ så här råkar se ett avsnitt av Pokémon på TV med Dante, då...
Men man känner igen henne. Alla känner igen henne. Ja, även om ni inte känner till namnet så vet ni vem
ni
hon är.
Ni känner igen rösten, ja, precis. Mm. Och sen också Fredrik Dolk och Dick Eriksson är också, alltså, namn som har, absolut, figurerat. Dick Eriksson är väl rösten till Ash i Pokémon, tror jag.
Mycket möjligt. Mm. Men jag tycker att de gjorde ett bra jobb.
Ja, ja, absolut. De har gjort ett väldigt bra jobb. Och vad heter, det finns en jätteintressant podcast som heter Röstskådespelarna, som Christian Hedlund har. Han har gjort en jättebra intervju med Anneli Berg när hon pratar mycket om tiden då de dubbade Sailor Moon och liksom hur det kändes för henne. Att,
precis,
att
hon diskuterar väl sina tidiga år som röstskådespelare. Hur hon kom in på det jobbet och, ja, hur det började. Och då kan hon ju inte göra det utan att nämna Sailor Moon.
Nej, exakt. Hon säger ju själv att liksom Sailor Moon för henne var liksom inget märkvärdigt. Och hon förstår egentligen inte hur folk kan tycka att det är så himla bra än idag. Liksom. Och hon fattar inte riktigt karaktärerna.
Alltså allt barnet i en dör ju lite när man hör Sailor Moon själv sitta och såga
Sailor Moon.
Egen,
ja,
Sailor Moon,
exakt,
ja. Men, nej, men lyssna på den. Den är väldigt intressant.
Vi kan länka den. Mm. Så vi tycker verkligen att ni ska lyssna på den om ni liksom är hardcore fans och sådär. Men serien gick ju sen över från TV4 till Kanal 5 och den fick ett ganska abrupt slut efter 88 avsnitt. Det är lite tråkigt faktiskt att den inte att den,
ja,
inte tog,
absolut,
upp
igen. Vi fick inte hela. Alltså den här serien är ju som många andra anime och många andra serier generellt har ju fillers, som det heter.
Mm, exakt.
Och det är ju liksom avsnitt där det händer egentligen inte så pass mycket. Det är ingenting som för storyn vidare.
Nej.
Handlingen fortskrider inte, utan det är bara ytterligare ett monster som kommer och de slåss och de besegrar det.
Och för er som inte vet det, så beror ju det oftast på att mangan ska vara först.
Precis.
Och sen så kommer animen. Men animen brukar oftast komma i kapp mangan och då, ja, gör man liksom små avsnitt som, liksom, som du säger då, som inte för storyn vidare.
In the meantime
liksom. Mm. Naruto är också ett exempel på, alltså, väldigt mycket
väldigt
fillers.
Många fillers.
Så att man vill ju alltid att mangan ska liksom komma ut först. Och det finns en hel del fillers i Sailor Moon som verkligen är, alltså, jättekonstiga. Men som ändå är liksom underhållande. Och de passar ändå på att liksom utveckla karaktärerna väldigt mycket under just de,
ja,
här filmerna.
Ja, absolut. Jag tycker inte att det märks sådär jättemycket.
Alltså, det är inte lika tydligt som i Naruto.
Nej, precis. För det händer ju ändå saker. Det är ju ändå ett nytt hot som de måste besegra.
Mm.
För att de första 40-50 avsnitten i Sailor Moon, det handlar ju liksom om att de upptäcker ett nytt varumärke som de vill hålla på med. Antingen så är det att de måste banta och så vill de gå till ett nytt supertoppmodernt gym.
Mm.
Ja. Eller så är det en sångerska som de älskar att lyssna på. Eller något varumärke som de liksom på något sätt bara vill ha. Som Usagi kände sig manad att gå till. Men då är det alltid demoner då som har exploaterat den här marknaden och använder sig av olika grejer som unga tjejer tycker om.
Mm.
Är det en parfym eller ett smycke eller ett gym? Eller...
Vi kan simplifiera det ännu mer. Vi kan göra en ABC. Punkt A. Det mörka kungariket vill extrahera energi för att kunna väcka upp sin mästare. Därför då gör de då någonting för att lura små flickor. De till exempel sänder en reklamfilm på TV som uppmanar små flickor att de ska vara smala. Ja, sen så öppnar de ett gym där då träningsmaskinerna är typ besatta av liksom dränerande, de tar liksom energi. Ja, och sen så råkar det vara så att någon av säljetinnorna går på det där gymmet och märker att aha, någonting är fel här. Och sen så kommer de, och sen så av en ren slump så hamnar alla säljetinnor där och slåss mot en demon. Och sen så är det slut. Och sen så kommer oftast maskerade rosen till till undsättning framåt slutet och sen så börjar det om. Det är liksom ABC Sailor Moon. Varje avsnitt är ju typ så. Alltså alla fillers i alla fall fungerar ju så liksom.
Ja, precis.
Ganska förutsägbara, men...
Men de är ändå intressanta tycker jag. Det är bra. Det är bra fillers tycker jag. Ja. Jag menar, monsterna, de är sjukt snygga. Mm. De är läskiga. Det är fine. Det är lite töntiga idéer, alltså hur de här demonerna väljer att extrahera energi från människor. Men man tycker liksom, varför kan de inte bara söva människor och gör det de ska göra liksom?
Ja,
då ska de invecklade maskiner och sånger och chip och hit och dit. Nej, men det... Nej, men jag gillar dem.
Mm.
Bra serie.
Absolut. Men jag tänkte också, innan vi börjar runda av här, så skulle jag vilja prata lite grann snabbt om att det finns ju också en hel del tv-spel baserade på Sailor Moon. Och jag har plockat ut två spel här som jag skulle vilja prata lite snabbt om. Det ena heter Sailor Moon R. Och det är ett klassiskt beat'em up till Super Famicom. Det är alltså gå på gatan och spögubbar spel, om man ska simplifiera det. Det är ett väldigt coolt spel, tycker jag man ska kolla in. Och sen också ett spel som heter Sailor Moon Another Story, som är alltså ett traditionellt JRPG till Super Famicom.
Det har inte vi.
Nej, vi har inte det. Men om man letar tillräckligt noga så går det att hitta reproduction-kassetter, eller så kan du ladda ner en ROM-fil och spela det. För att den här översattes aldrig till engelska, utan den är hemma översatt.
Men... Så det kan vara lite klurigt att hitta en engelsk version. Men det, men det ser väldigt, väldigt mysigt ut.
Det är superhäftigt. Det är liksom som att spela ett Final Fantasy fast med
Sailor Moon. Och introt är typ 20 minuter. Vi såg en sån walkthrough på YouTube.
Ja, exakt.
Och bara, när tar det slut?
Ja, det är väldigt märkligt alltså. Men hör du, jag känner mig mätt. Jag har pratat Sailor Moon nu i evigheter, känns som.
Ja, och jag känner mig lite sjuk nu.
Ja, du ser lite hängig ut också.
Ja, jätteont i halsen.
Ja. Men,
det var den där sången som fick mig.
Vi ska avsluta med att vi har fått lite mer kommentarer, förlåt. Vi ska avsluta med några kommentarer här. Vi har Trekraften podd, det är mina fiender i Raketligan. De skriver så här: jag kommer ihåg ett avsnitt när det var en bebis som kissade i någons ansikte. Det var kul. I tidig ålder tyckte jag att förvandlingen var perverst spännande, skriver Fabian från Trekraften podcast. Ni ska såklart kolla in Trekraften podcast.
Absolut.
First off. Men jag minns det här avsnittet också. Jag minns,
inte det, så jag blev lite så här väldigt awkward intresserad av det här.
Ja.
Det här måste vi se. Men det är intressant att i deras förvandling så ser man ju det. Alltså i ett segment då av förvandlingen så är de typ som, det är bara liksom konturerna av deras kroppar. I den svenska översättningen eller versionen av serien så ser man inga konturer av brösten.
Nej, men de censurerades även i den amerikanska versionen också.
Ja, det var så alltså. Alltså från sidan, siluetten ser man ju.
Ja.
Men liksom rakt framifrån, då var det bara ingenting liksom.
Nej, precis så.
Men i den, alltså i originalserien, då ser man ju liksom tydliga bröstlinjer, om ni förstår vad jag menar. Ja. Samtidigt när Usagi ligger i badet till exempel, då ser man bröst. Men inte i den svenska.
Då täckte de för det med så här fula så här bubblor.
Ja, typ, då var det tydligen mer skum där liksom.
Ja. Jag har fått en till kommentar här. Du kan få läsa de här.
Då har vi från Yasuka 83. Och det är på Instagram då. Han skriver: har många minnen från serien. Tyvärr fick vi inte min favoritsäsong i Sverige, nämligen Deathbusters-arken, då Outer Senshis introduceras. Som Sailor Uranus, Neptune, Saturn och ett återkommande av Sailor Pluto. Nåja, detta ska bli spännande att höra.
Nu har vi faktiskt inte pratat så mycket om just de senare Sailor-hjältinnorna.
Precis, vi ville hålla det lite generellt, liksom overall. Helt
ja,
enkelt.
Och sen så har vi liksom inte tid att se alla avsnitt.
Nej.
Utan vi
skrapar så här... lite på ytan. Det är mer för att vi ska väcka liksom barndomsminnena.
Och ett intresse.
Ett intresse, absolut.
Vi hoppas du är nöjd ändå.
Ja, det hoppas vi. Men vi har ju i alla fall en till kommentar från Ebbots farsa.
Hej Ebbots farsa.
Hej. Han säger: hallå parpixlar. Har inte så starka minnen utav Sailor Moon, men minns att det sändes efter något program jag följde. Eftersom det sändes på TV4 är jag ganska säker på att det var Spider-Man, men inte helt hundra. Ja, nu har vi ju kommit fram till att det stämde.
Ja.
På skolgården sa vi att det var töntigt och ett tjejprogram. Ni vet hur det var på den tiden. Men egentligen tyckte jag nog det var ganska tufft. Funderar på att titta på lite avsnitt. Kanske kan ni tipsa om några utav era favoriter.
Ja, men där ser du, där har du beviset på att grabbarna
tyckte
att
det var... Exakt, det var nog så. Mm. Ja, så har vi nog kommit fram till att jag var lite för ung för att känna av den här könssegregationen.
Mm. Ja, men jag kände av den tydligare. Men om vi ska rekommendera några avsnitt, alltså se den från början. Det finns några avsnitt på YouTube och det finns
absolut. Avsnittet när Ray introduceras.
Sailor Mars.
Ja, Sailor Mars. Eller Ray, som hon heter. Och den här spökbussen.
Ja, den är helt okej.
Den faktiskt. Är väldigt bra. Mm. Eller när de är på någon form av nöjesfält. Och det är något monster som ser ut som en docka. Mm. Som lurar in folk i
någon
slott. Ja, det där.
Den är sjukt snyggt animerad.
Ja, och läskig faktiskt. Också. Som har så här äpple som dränerar energi.
Mm. Nu har vi inte pratat så mycket om de här. Det finns ju även 3 stycken Sailor Moon-långfilmer här. Men den första tycker vi att ni ska titta på i alla fall. Om ni vill ha en liten introduktion till Sailor Moon då, vi kan säga så kan man faktiskt bara titta in den första Sailor Moon-filmen som heter Sailor Moon R.
Absolut, och den skrapar lite på ytan till homosexualitet också.
Ja, det gör den absolut. Alltså, den ger en bra bild generellt av hela Sailor Moon. Och känner man att det här känns intressant, då tycker jag man ska se serien från början. Liksom.
Ja. Det tycker vi.
Vi avslutar med Johanna Aurora. Hon skriver: nej, men hon och alla andra supersoldater är fortfarande badass as fudge. Speciellt Sailor Mars. Så att nu har du fått medhållat.
Sailor Mars, ja. Jag håller med. As fudge.
Ja, precis. Men hör du, ska vi börja runda av här nu? Till slut. Vad ska vi prata om nästa avsnitt?
Jo du Robin, i nästa avsnitt så ska vi prata om romantik. Kärlek, strandpromenader, tända ljus och bubbelbad. Vi ska prata om kärlekspar.
Jaha, så du skulle säga The Sims. Kärlekspar alltså.
Ja, precis. Ja. Jag tyckte du var fin där när du pratade om dig själv och ditt sökande när du var 14. Jag det lät lite som en kontaktannons.
Jag hoppas inte att någon som jag känner lyssnar på det där.
Vadå? Skitsamma. Nej, men absolut. Vi ska snacka kärlekspar. Ja. Lagom till... Valentine's Day, precis.
Så att vi vill gärna höra vilka tycker ni är de bästa kärleksparen i tv-spelsvärlden?
Det kan vara besvarad. Det kan vara obesvarad kärlek. Mm. Det behöver inte vara klassiska kärlekspar. Liksom. Vad hade ni velat se mer av? Har vi sett för lite kärlek? Hade vi velat se en puss mellan
Jake och Sherry i Resident Evil 6?
Jake och Sherry i Resident Evil 6. Ja, det hade jag velat se.
Så att gör så här nu hörni. Korka upp ett glas vin, luta er tillbaka, sätt på lite Barry White och fundera. Vilket är det bästa tv-spelsparet?
Ja, faktiskt. Mm. Eller det sämsta.
Ja, precis.
Era tankar om kärlekspar.
Ni hittar oss som vanligt på videospelsklubben.se, iTunes, Acast eller Instagram. Det är bara att googla på Aripixlar så hittar ni allt.
Absolut.
Hörrni, stort tack för alla fina kommentarer för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Jättebra. Ni är underbara.
Puss på er. Vi hörs snart igen.
Puss.
Hej.
Hej. I ett avsnitt till exempel kan jag bara tänka på så trycks det ju på att flickor måste vara pinsvala. Nej.
Det blir skratt i 3 minuter.